CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Ja.
Hallå, pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Tänk dig en man som begår ett brott som skulle leda till ett fängelsestraff på 18 månader. Låt oss säga att det handlar om en misshandel. Tänk dig sen att han av domstolen bedöms ha en allvarlig psykisk störning och därför döms till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Tänk dig vidare att samma man fortfarande sitter inspärrad 10 år senare. Det här sker faktiskt i vårt land idag och många gånger dessutom trots att den som tvångsvårdas inte längre ens bedöms ha en allvarlig psykisk störning. I Sverige döms människor för brottsliga handlingar de begått när de inte varit tillräkneliga. Det här står i strid med den så kallade skuldprincipen inom juridiken. Att endast den som haft förmåga och tillfälle att rätta sig efter lagen får drabbas av straffrättsligt ansvar. Det svenska systemet är nära nog unikt i den demokratiska världen. Många utredningar och debattörer har krävt att det ska förändras. Men eftersom de menar att det inte är värdigt en rättsstat. Så varför ser det fortfarande ut som det gör? Vilka konsekvenser får det för rättssäkerheten och för individerna? Och vilka är förutsättningarna för att systemet ska ändras? Det är temat för denna veckopanelens special om rättspsykiatrin. Jag heter Jörgen Wittfeldt. Med mig från Göteborg har jag journalisten Lasse Edfast som i höstas publicerade 2 P1-dokumentärer om rättspsykiatrin. Välkommen till Kvartal.
Tusen tack.
Varför började du intressera dig för det här?
Ja, jag har hållit på med det här nu i 10 år av och till med just rättspsykiatrin. Bara för att det är liksom ett spännande område där medicin, juridik, politik liksom kraschar ihop på något sätt. Sen just för det här fallet som blev basen i de här 2 dokumentärerna, det var att en person inifrån rättspsykiatrin som jobbar inom rättspsykiatrin hörde av sig och tyckte att, jag hade hört någonting som jag gjort förut och tyckte att den här personen är intressant och hans fall är ett intressant fall.
Och den personen kallar du då för Niklas. Vad är det som leder fram till att Niklas hamnar på rättspsyk från början?
Den korta versionen är väl egentligen att han var en missbrukare och vid ett tillfälle så misshandlade han en person.
Hur allvarligt då?
Han blev dömd för en misshandel. Han var först åtalad för en grov misshandel, men det visade sig att den här personen som blev misshandlad hade inte ens uppsökt sjukhus. Och därför tyckte man att det kanske inte var så allvarligt ändå.
Okej, men i den rättspsykiatriska undersökningen då som gjordes på honom kom han fram till att han inte led av en allvarlig psykisk störning, men det här överklagade han då till Socialstyrelsens rättsliga råd där han fick rätt. Varför gjorde han det?
Jo, det var hans advokat som sa att om du försöker komma till rättspsyk, kommer du till rättspsyk, då kommer du snart komma ut. De kommer ju förstå att du inte har en allvarlig psykisk störning. Så då är det ute ganska snabbt. Var ju liksom det som han fick höra då.
Men så blev det ju inte alls. Utan 2008 klev han in på den rättspsykiatriska kliniken i Växjö. Där han skulle bli kvar i 10,5 år. Och du träffade honom där. Och du träffade också en nära vän till honom som du kallar Ida. Vi ska lyssna på några klipp från din dokumentär då. Och först hör vi hur Ida reagerar när hon får se hur Niklas ser ut nu jämfört med det gamla foto som hon har av honom.
Och där är han ju! Titta! Fan vad glad jag blev!
Ida hittar bilden på Niklas som hon letat efter.
Det måste också vara 2007, för det var när jag bodde i Karlsson. Så där var han också, det är med innan han åkte in.
Jag tog en bild på honom nu, som du kan få...
Ja.
Vi kan jämföra dem två.
Ja.
Det är ju ganska stor skillnad.
Ja, det är... Alltså det är inte... Det är inte klokt, ser han ut så.
Jag bor i en cell med dörrlucka. Ungefär som ett fängelse. Och det finns ingenting att göra och mer än röka, sitta och röka. Titta lite på tv.
Innan du kom hit, vem var du då?
Jag var... Det har varit perioder. Jag har hållit på en del med droger innan. Men sen, jag tränade mycket också periodvis när jag inte tog droger och kunde springa en mil. Och idag har jag blivit fet och medicinerna som de tvångsmedicinerar mig med. Jag tränade 4 dagar i veckan på gym och var ute och sprang och sånt.
Springer du nu?
Nu skulle jag inte orka springa 500 meter.
För att du...
Springer mest och letar efter cigarettänderna. Jag har ju förstört hela mitt liv alltså. Jag hade ju ett liv med flickvän, familj, kompisar. Allting är förstört.
Allting är förstört, sa alltså Niklas i dokumentären då. Hans läkare på rättspsyk tyckte ju egentligen inte att han hörde hemma där, utan ville skriva ut honom, men det blev ju ändå inte så. Varför inte?
Ja, från början tyckte han att, men han skulle inte vara här. Det såg de ju ganska snabbt. Sen så försökte de skriva ut honom flera gånger. Och där stötte de framförallt på patrull när det kom till kommunen, kan man säga. Han var på olika... Man slussas ju ofta ut från rättspsyk, men går ofta inte bara rakt ut. Han kom till ett behandlingshem. Men där kan han inte vara kvar. Kommunen, det är en ganska lång historia,
men
man kan väl säga att den korta versionen är att kommunen vill inte liksom riktigt betala för hans vård utanför rättspsykiatrin. Och han hade inte heller ett ordnat boende, för när man ska komma ut från rättspsykiatrin, det räcker inte riktigt med att man inte har en allvarlig psykisk störning. Det finns andra kriterier också, och domstolen bedömde att han behöver en bostad för att kunna, annars är risken att han återfaller i allvarlig brottslighet. Och därför så, det var en av de sakerna som gjorde att han inte kunde komma ut.
Du får ju också kontakt med andra personer som har fastnat i en liknande situation, till exempel Jonny som suttit inspärrad i 23 år. Också han för en misshandel ursprungligen då. Det som flera av de här tycks ha gemensamt är att de har begått brott som de har dömts för under inflytande av narkotika, men att det tillstånd som de utför under den allvarliga psykiska störningen då upphör när de är drogfria. Då borde de väl rimligtvis få missbruksvård, tänker man. Vad kom du fram till där?
Ja, det är det ju många som tycker, absolut, att de här personerna ska ha en missbruksvård. Man har ju också kunnat se att den missbruksvård man får inne på rättspsykiatrin inte alltid är den bästa missbruksvården, trots att många där har eller har haft missbruksproblem. Och det där tycker ju många är problematiskt, såklart. Mm. Absolut.
I Niklas fall så lyckas han som sagt komma ut då efter 10,5 år till sist. Hur går det till?
Ja, till slut så får han hjälp att... han skaffar den här bostaden. Det är en, kan man säga, en barack på en bakgård som man får hjälp att komma till. Och domstolen tycker väl att men nu får det vara dags. Liksom. Han blir ju bara sämre och sämre, det konstaterar man ju många gånger. Sen var det också så att man har hört Niklas i P1 förut, för jag har gjort 2 program i Tendens, och det var efter de här programmen också. Och det är omöjligt att veta vad som kommer att vara, men så är det i alla fall.
Ja, hans fall blev uppmärksammat och det kan möjligen ha hjälpt till lite då kanske. Du träffade honom då på utsidan. Han blev ju uppenbarligen närmast sjuk av att vara inspärrad. Och när du träffar honom i den här baracken som du beskriver, så låter det bland annat så här då i dokumentären. Några dagar senare visar Niklas mig runt i sin lilla stuga på en bakgård i norra Skåne.
Här är ett litet kök. Väldigt litet, men det fungerar.
Vad brukar du laga för mat?
Jag lagar allt möjligt. Isterband och spaghetti och tomatsås och bacon och omelett och allt möjligt. Så har jag ett litet badrum. Ja, med dusch och toalett och allting.
Det som är så påfallande för oss som lyssnar är att det är en helt annan person. Alltså han var ju en bruten man totalt innan. Och det här är nu en kvittrande glad... Vad fick du för intryck av honom?
Ja, när jag träffade honom första gången utanför, då var han verkligen en annan person. Så är det ju verkligen när jag träffade honom första gången. Det var svårt att ha en intervju med honom. Liksom. Han var ju ganska borta, hans liksom, munnen bara hängde. När jag träffade honom den här första gången i den här baracken och när jag träffade honom ett år senare, när han liksom helt har blivit utskriven från rättspsykiatrin, är han verkligen en annan person. Det är svårt att känna igen honom, både till utseende men också framförallt såklart till vem han är.
Väldigt intressant historia, och det är bra att börja i det individuella, så ska vi vidga det nu till det mer generella. Stort tack Lasse Edfast, frilansjournalist som arbetat bland annat för Sveriges Radio.
Tusen tack.
Med mig nu finns tre olika experter på det här området från lite olika håll. Marianne Kristiansson, professor i rättspsykiatri vid Karolinska institutet. Välkommen.
Mm, tack så mycket.
Tova Bennett, doktor i straffrätt vid Lunds universitet. Välkommen du också.
Tack så mycket.
Och Martin Borgecke, tidigare justitieråd i Högsta domstolen och hovrättslagman med mera. Varmt välkommen.
Tackar.
Tova Bennett, om vi börjar med de juridiska grunderna för att någon överhuvudtaget ska kunna dömas till rättspsykiatrisk vård. Vad är det för kriterier som måste vara uppfyllda?
Ja, rättspsykiatrisk vård fungerar ju som ett alternativ till ett fängelsestraff kan man säga. Där en del av syftet med den påföljden är att personer som har en psykisk sjukdom inte ska sitta av ett fängelsestraff utan istället ska få avtjäna sitt straff i någon mening i den rättspsykiatriska vården. Och då är det framförallt tänkt att de som ska dömas till rättspsykiatrisk vård är personer som är mycket allvarligt psykiskt sjuka. Så det krävs då att man har en allvarlig psykisk störning i juridisk mening. Det är ett rättsligt, ett medico-legalt begrepp kan man säga, som bedöms både rättsligt och psykiatriskt. Och sen så förutsätts då att brottet är tillräckligt allvarligt för att det ska nå upp till ett fängelsestraff. Så begår man ett brott som man bara kan dömas till böter för, så kan man inte hamna inne på rättspsykiatrin.
Mm.
Och sen förutsätts också att det är motiverat eller påkallat med tvångsvård. Så det ska inte vara så att personen har ett psykiatriskt vårdbehov som kan tillgodoses enkelt genom en frivillig behandling, utan det måste krävas här att vården ska genomföras på en anstalt där personen då sitter frihetsberövad och är föremål för tvångsvård just.
Flera fall verkar ju handla om personer som får en psykos i samband med drogmissbruk. Och då kan man ju fundera över om det är ett sånt brott eller en sån situation som kräver att man vårdas slutet då. Eller om man skulle kunna tänka sig behandling istället. Vet du någonting om hur liksom man resonerar där i domstolarna och i rättspsykiatrin?
Ja, det här alternativet att döma till rättspsykiatrisk vård som påföljd fyller lite olika funktioner. Alltså dels fungerar det som en påföljd, en typ av straff för ett brott. Men det är också tänkt att det ska tillgodose personens vårdbehov. Och man kan också ta hänsyn till behovet av samhällsskydd. Men det finns regler som undantar från den här huvudregeln om att man ska dömas till rättspsykiatrisk vård om man har en allvarlig psykisk störning. Om det är så att den här allvarliga psykiska störningen har framkallats av droger eller alkohol, då kan det finnas en möjlighet att döma personen till ett fängelsestraff istället, om det skulle vara ett väldigt tillfälligt sinnestillstånd. Och då finns det ju inte heller något behov av psykiatrisk tvångsvård i den meningen, även om personen kanske kan ha ett behov av missbruksvård.
Nu är du inne på det som kanske är själva kärnan i det här samtalet. Alltså samhällets syn på brottslingens ansvar för den gärning som han eller hon har begått under inflytande av en allvarlig psykisk störning. Hur ser det ut egentligen? För man ställer dem ju till ansvar för någonting de har gjort när de inte har varit vid sina sinnesfulla bruk, eller hur?
Ja, här är ju en grundläggande princip för den moderna straffrätten att människor bara ska hållas ansvariga om de har skuld till det de har gjort. Så det betyder att vi har ett krav på uppsåt till exempel, att om man begår ett mord till exempel med uppsåt att döda, det var det som var min avsikt, då ska jag straffas eller bedömas hårdare än en person som har av oaktsamhet orsakat någon annans död. Och skulle man bedöma händelsen som en ren olyckshändelse där det inte finns någon som har skuld, då kan ju ingen hållas ansvarig. Så det här är en skuldprincip som är viktig i straffrätten. Och den bygger på att en utgångspunkt att människor har ansvarsförmåga. Att vi väljer att handla på ett visst sätt och kan då också hållas ansvariga och straffas om vi gör någonting som är kriminaliserat.
Men om jag begår ett mord på någon som jag tror är ett troll då? Och är helt säker på att det är troll?
Ja, då har du missuppfattat någonting om verkligheten här som kan ha betydelse för den straffrättsliga bedömningen. Och då kan det ha betydelse på två sätt. Dels så kan man invända att du inte har uppsåt till att skada en människa. Så då skulle du kunna frikännas möjligen på den grunden. Men sen kan man också kanske misstänka att du har en allvarlig psykisk störning. Det här verkar ju vara någon slags psykossymptom kanske. Och då kan man också säga att du kanske faktiskt inte har en grundläggande förmåga att vara ansvarig för ditt handlande på grund av din psykiska sjukdom. Och här finns då undantagsregler för så kallad otillräknelighet i princip alla andra rättsordningar utom just den svenska.
Så där ställs man till ansvar faktiskt, fast man egentligen inte kan ses som ansvarig om man ska spetsa till det lite grann.
I det svenska rättssystemet är det så, ja.
Martin Borgeke, det är alltså egentligen domstolen som beslutar om huruvida en brottsmisstänkt ska klassas som allvarligt psykiskt störd eftersom det är ett rättsligt, eller som Tova sa, ett legal medico-begrepp eller något sånt tror jag du sa. Det är alltså en slags hybrid. Ja, så var det. Så det är domstolen som fattar avgörande beslutet. Men ni har ju inte den expertisen egentligen att bedöma om någon är sjuk eller inte. Så hur går det där? Hur går bedömningen till?
Nej, men det är helt rätt det du säger, att domstolen har ju inte den expertisen, utan då måste man ju luta sig mot de som har den. Och det vanliga är väl att man, när det gäller den här typen av gärningar som du har tagit som ett exempel, att man, om det finns tecken på att det kan finnas en psykisk störning, att man begär att få in ett så kallat paragraf 7-intyg.
Liten sinnesundersökning.
Ja, det kan man säga. Och beroende på det svar som man får från den läkare som då undersöker den misstänkte eller den åtalade, så går man ju vidare och funderar på om man behöver besluta om en rättspsykiatrisk undersökning, alltså en stor undersökning. Men det finns ju vissa förutsättningar för detta. Det krävs ju då att den här personen har erkänt, eller också att det är klarlagt att personen har begått gärningen. Så att det händer ju ibland att, och kanske inte så sällan heller, att man får hålla rättegången först i tingsrätten och sen så kanske domstolen då kommer fram till att här finns övertygande bevisning om att personen har begått den här gärningen, och för att få ett underlag i påföljdsfrågan så måste rätten då besluta om en rättspsykiatrisk undersökning. Och då fattar man ett sådant beslut, och sen lämnas ju handlingarna över och det tar vid sådant som Marianne sysslar med, nämligen en undersökning. Och sen så småningom får domstolen tillbaka ett utlåtande och sen fortsätter då rättegången.
Just det, Marianne Kristiansson, det är ju, du har ju jobbat med sånt här under lång tid. Hur går den där undersökningen till om vi tar den stora rättspsykiatriska undersökningen som varar en 4 veckor eller så?
Ja, då är det även när det gäller själva processen så är den helt unik för Sverige. Och det går ju till på så sätt att Rättsmedicinalverket, en statlig myndighet då i Sverige, sköter de här undersökningarna. Det är också väldigt speciellt då i ett internationellt perspektiv. Något annat som är väldigt speciellt det är att det är ett helt team då med olika professioner som utför undersökningen. Visserligen är det en rättspsykiater som är ansvarig, men processen är ju ganska omfattande då, och också helt unik ur ett internationellt perspektiv.
Varför är vi så unika, undrar man, på så många områden?
Det kan man undra över, men det har varit så i väldigt, väldigt många år i Sverige att det fungerar på det här sättet. Och om det är bättre eller sämre eller något annat, det är ju väldigt svårt att uttala sig om.
Jag har ju läst flera intervjuer med dig där du många gånger har sagt att det är väldigt svårt att spela psykiskt sjuk. Ändå hävdar just den här Niklas här då, och även Johnny faktiskt i P1-dokumentären, att det var precis det de gjorde på sina advokaters inrådan. Att de skulle bli kryssade så att säga för att få en lindrigare påföljd. Det låter inte helt omöjligt att simulera dem och få tro dem i alla fall.
Jag tror faktiskt inte det är så där väldigt lätt att simulera. Men sen är det också så som jag ser det att kunskaperna inom det här området, både när det gäller experter inom min profession och när det gäller de jurister, till exempel advokater och åklagare och så, är ju kanske ibland lite bristfälliga. Och ibland blandar man ihop att före 1992, då det var en ganska stor lagändring, så var det faktiskt väldigt lätt att komma ut från den tidens slutna psykiatriska vård. Men 1992 så infördes det här med rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Och lagstiftarens målsättning var just att man inte skulle kunna komma ut särskilt snabbt. Och det måste jag nog säga att det har man lyckats med väldigt väl. För att nu vårdas man väldigt, väldigt länge, även om straffvärdet på brotten ibland kan vara ganska ringa.
Martin Borgeke, när alla de här stegen har gåtts igenom, då är det dags för domstolen då att avgöra påföljden. Måste domstolen följa resultatet av den rättspsykiatriska undersökningen eller händer det att rätten går emot, så att säga?
Domstolen är ju den som ska besluta och man är inte tvingad på något sätt att följa det som sägs i det rättspsykiatriska utlåtandet. Men det är ju så att domstolen, domarna behöver ju lyssna på expertisen och expertisen uttalade sig då i det rättspsykiatriska utlåtandet så att det väger ju kolossalt tungt. Det kan ju inträffa någon gång att domstolen tycker att man behöver någon form av kompletterande information och att man kallar den undersökande läkaren till exempel till domstolen som då får komplettera. Och här har vi ju parter också inblandade i domstolen. Det är en åklagare och det är en försvarare och sen den tilltalade som kan lägga synpunkter på det hela. Och det kan ju ibland vara så om man känner någon tveksamhet att man begär att få ett yttrande från Socialstyrelsens rättsliga råd som då kan gå igenom undersökningen och säkert också träffa den här personen och sen kan komma med ett utlåtande. Så, och sen får ju domstolen så småningom väga samman det här och komma till en slutsats.
Så det korta svaret är egentligen ja, man kan gå emot RPU om man skulle vilja det.
Ja, det kan man. Jag skulle bara säga det, jag ska inte bli allt för långrandig. Men alltså normalt i brottmål så gäller ju beviskrav. Åklagaren har en bevisbörda och det ska vara ställt utom rimligt tvivel den tilltalade skuld. Men när det gäller påföljdssidan så har man en annan modell. Och vad som krävs här är ju då att det är övervägande skäl. Som talar för att det är på det där sättet att personen har en allvarlig psykisk störning och att man då ska döma till rättspsykiatrisk vård. Så det kan ju bli bedömningsfrågor och i och med att det inte krävs mer än övervägande skäl så får man väl hålla öppet för att det av och till blir så att det borde ha blivit en påföljd av ett annat slag än den som det blev.
Vi är bara människor. Om vi ska gå till historiken då lite kort och försöka förstå vad som har lett fram till den närmast världsunika ordning som vi har i Sverige idag. En ordning som princip har varit detsamma i det här avseendet sedan införandet av brottsbalken då 1965. Tova Bennett, hur såg det ut innan dess? För då var det väl 1864 års strafflag som låg faktiskt i grund för hur vi såg på den här frågan med psykiskt störda gärningsmän och kvinnor.
Det stämmer. Och i den här strafflagen så fanns ett tillräknelighetskrav som motsvarar det som finns i princip alla andra rättsordningar då. Att har man en person som på grund av en allvarlig psykisk störning har saknat förmåga att förstå eller kontrollera sitt handlande, då kan den personen inte hållas straffrättsligt ansvarig.
Utan fram till 1965 alltså.
Ja, precis. Och då jämställs den personen kanske med hur man ser på barn i straffrättslig mening. Vi dömer inte små barn som misshandlar sina föräldrar för brott till exempel.
Men betyder det att de som då begick den typen av brott under till exempel en psykos, de straffades inte alls då på den tiden?
Det var inte så att de dömdes till ansvar för brott till ett straff. Men det var inte heller så att den här typen av gärningar lämnades helt utan någon form av åtgärd. Utan då fanns det, precis som det då finns i andra länder, olika skyddsmekanismer. Det kan se ut på lite olika sätt. Men det är ofta så att man fastställer rättsligt att den här personen har begått gärningen. Och sen överlämnas personen till en bedömning av om det finns ett behov av tvångsvård och en bedömning som också tar hänsyn till om det finns ett behov av samhällsskyddsåtgärder.
Då kan ju den som inte är så bevandrad i juridik och rättspsykiatri tänka, vad är egentligen skillnaden då jämfört med hur det funkar nu? Men i dina ögon förstår jag att det är en ganska stor skillnad på det här.
Ja, det finns både en praktisk och en teoretisk skillnad som är relevant. Dels då att man tydligt separerar de här olika intressena som finns i straffsystemet. Att man skiljer ut att döma någon till en påföljd för ett brott styrs av vissa principer. Då ska personen ha haft uppsåt till brott, man ska ha handlat hyfsat rationellt för att de straffrättsliga reglerna ska gå att tillämpa. Och sen ska man också dömas till ett straff som är proportionerligt mot brottet, där man då sonar sitt brott och så småningom kommer ut när man har avtjänat det här straffet. Medan man, när man bedömer vårdbehov och samhällsskyddsåtgärder, då är det en riskbedömning för hur stor risk det kan vara att personen begår allvarliga brott eller våldsbrott igen. Och man bedömer personens vårdbehov. Och i det svenska systemet så blandas de här tre intressena samman på ett sätt som gör att det kan vara lite svårt att förklara varför till exempel då Johnny och Niklas sitter så länge kvar i den rättspsykiatriska vården. Är det för att de inte har sonat sina brott, eller är det för att de fortfarande ska tvångsvårdas? Eller är det för att de utgör ett hot mot samhället? Det är lite svårt att svara på det när man inte gör en renodlad bedömning av de här olika intressena.
Så där har vi ett uppenbart problem då. Marianne Kristiansson, hur såg motsvarigheten till rättspsykiatrisk vård ut på den där tiden, vet du det? Alltså innan 65, var det en helt annan typ av vårdinnehåll då eller?
Ja, jag tycker det här med vad innehållet i vården var, så att säga, det är av mindre intresse. Jag tycker mer det här straffrättsliga då. Vad hände med dem som bedömdes inte vara ansvariga? Och vad jag förstår när jag har försökt läsa om det där, så fanns det ju inga regelrätta samhällsskyddsåtgärder, utan det mesta var ju då att man blev omhändertagen inom sinnessjukvården, det vill säga inom psykiatrin igen då. Och på något sätt så verkade det här med psykiatrin på samma sätt som idag då tjänas som någon typ av samhällsskyddsåtgärd. Och det är väl detta lite som är problemet för Sverige som jag ser det. Precis som Tove försökte förklara, att man skiljer inte på det här med straff och vård. Jag tror de allra flesta människor skulle förstå att det är alldeles uppenbart att om någon är väldigt psykiskt sjuk, då ska personen vårdas för det. Men om den psykiska sjukdomen liksom klingar av och blir mindre framträdande och personen fortfarande är väldigt, väldigt farlig och det finns en stor risk för återfall i brott, då ska man kanske istället ha någon typ av samhällsskyddsåtgärd som är separerad från vårdbehovet. Och det är ju detta som är det riktigt stora problemet i Sverige. Att om den här farligheten kvarstår, det finns ju en särskild paragraf i lagen om rättspsykiatrisk vård om detta, då fortsätter man vårda, så att säga, även om den psykiska sjukdomen har dämpats. Och här skiljer ju sig Sverige då också från de flesta andra länder som har någon typ av system för rättspsykiatriska patienter. Att man har liksom inga samhällsskyddsåtgärder.
Tova Bennett, om jag har förstått det rätt så var tidsandan då rätt inspirerad av en vårdideologi som i alla fall delvis byggde på tankar från Italien, Cesare Lombroso, Enrico Ferri. Vad var kärnan i den synen på brottslingen som sen fick genomslag när vi införde brottsbalken i Sverige?
Ja, här är vi ju i kriminologins barndom kan man säga, att man har upptäckt att det finns orsaker till brottsligheten som kanske inte har att göra med att människor är goda eller onda av Gud eller av någon annan anledning, utan att det kan vara sociala och kanske även biologiska faktorer som påverkar vilka människor som begår brott. Och Cesare Lombroso hade ju... Han är väl kanske mest känd för att ha mätt brottslingars näsor, öron och pannor och så vidare för att försöka kartlägga förbrytarens utseende. Och det är ju en typ av forskning som vi idag tar väldigt starkt avstånd från och som visar sig vetenskapligt inte ha några meriter.
Samtida med fascismen då, va, också?
Precis, eller? Samtida med fascismen, absolut. Både i Italien och även den här rasbiologiska tankegången hade också inflytande i Sverige vid den här tiden.
Men delar av det överlevde uppenbarligen och ända till 60-talet i Sverige där man inspirerades. I vilket avseende var man inspirerad av detta då, tänker du?
De tankarna som fick betydelse för den svenska lagstiftningen och som fortfarande då ligger till grund för brottsbalken som den är utformad idag i någon utsträckning är det som kallas för behandlingsideologin. Att man tyckte att det var mindre intressant att fokusera på det här med skuld och ansvar och proportionalitet mellan brott och straff. Och mer intressant att titta på den som har ett avvikande beteende. Hur ska den personen tas om hand och vad kan man göra för att den personen ska vårdas till att bli en mindre brottsbenägen människa i princip. Så man ville skydda samhället mot brottslighet och man ville försöka vårda bort brottslighetens orsaker. Och där fanns så en väldigt stark tilltro till den rättspsykiatriska vårdens möjligheter att åstadkomma det här resultatet.
Det här är veckopanelens special från Sveriges minsta men vassaste mediehus, Kvartal. Vi tillhandahåller högkvalitativa texter och poddar som är helt kostnadsfria för alla att ta del av. Vi har ingen reklam, inga prenumerationsavgifter och inga betalväggar. Och så vill vi gärna fortsätta ha det. Skälet till att det fungerar är att många av er som läser och lyssnar på Kvartal också emellanåt ger oss ett frivilligt bidrag. Ni gör en stor insats för mediemångfald och samhällsinformation. Alla bidrag, stora som små, spelar stor roll för oss. Har du ännu inte blivit en av Kvartals frivilliga bidragsgivare men vill bli det? Information om hur du då går tillväga hittar du på kvartal.se/gava. kvartal.se/gava. Nu fortsätter veckopanelen special om rättspsykiatrin i Sverige. Det har ju länge förts en debatt om kvaliteten på den psykiatriska vården i allmänhet och kanske den rättspsykiatriska i synnerhet. En debatt som intensifierades år 2003 då en rad allvarliga våldsdåd inträffade där gärningspersonerna misstänktes ha varit psykiskt sjuka.
Strax före klockan 3 i eftermiddags började en 30-årig man slå förbipasserande med ett järnrör utanför Åkeshovs tunnelbanestation.
Jag hade ju, klart som fan, jag hade röst i sig, för jag låg och samtalade med mig själv innan på brottsnatten om att jag var för dum i huvudet för att få den där gåvan och se vilka som var troll eller människor. Absolut var det ju troll jag gav mig på också. Det var ju inte det, men i min verklighet då var det så.
Ja, våldsamt kaos bröt ut i Gamla stan idag när en bilist i hög hastighet körde in på en av gågatorna.
Ja, en person dödades och ett 30-tal skadades, varav 2 allvarligt, vid en vansinnesfärd med bil i centrala Stockholm vid lunchtid idag.
Det var en person... Det är med stor sorg som jag har tagit emot beskedet att Sveriges utrikesminister Anna Lindh 05.29 denna morgon har avlidit av de skador hon fick vid gårdagens attentat.
Den 25-årige Mijailovic erkände att han attackerade Anna Lindh, men med få ord som han upprepade gång på gång.
Och så såg jag, fick jag syn på Anna Lindh inne i Filippa K. Då hörde resten att komma att jag skulle angripa henne.
Sist hörde vi Mijailovic som alltså dömdes för mordet på utrikesminister Anna Lindh 2003. Marianne Christiansson, det blev ju en väldig debatt om den psykiska psykiatriska vården i samband med de här händelserna. Vad var det för kritik som kom fram då?
Ja, efter de här speciella brotten i mitten på 2000-talet så drog man igång en jättedebatt om psykiatrin. Och nu tror jag det är viktigt att vi tänker på att psykiatrin är något helt annat än rättspsykiatrin. Den debatten som drog igång då och som gällde psykiatrin, det var hur man inom psykiatrin riskbedömde för det här med risk för våld. Flera av de här personerna som var aktuella och gjorde allvarliga brott, de hade ju gått inom psykiatrin länge. Och den debatten anknöt också till en annan sak som hände på 1990-talet. Det var ju då när man la ner mentalsjukhusen och man skapade en helt annan psykiatri. Och det har ju blivit så med åren att det är ju väldigt svårt att som patient erhålla psykiatrisk tvångsvård inom vanliga psykiatrin. Och det var väldigt mycket detta som debatten handlade om. Och man satsade också väldigt mycket, alltså rent politiskt så sköt man till ganska mycket pengar för att möjliggöra för psykiatrin att liksom...
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng. CSRD, ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Kunna ha patienter inneliggande under längre tid.
Men just förmågan att upptäcka de här riskpersonerna i den öppna psykiatrin var det ju mycket diskussion om. Varför misslyckades man med det då i åtminstone de här fallen?
Ja, jag tycker nog inte kanske man kan säga att man misslyckas på sätt och vis. För att inom psykiatrin så söker det massor med människor varje dag på en psykiatrisk akutmottagning. Och det kan inte vara psykiatrins uppgift att upptäcka risken för mord. Däremot anser jag, har skrivit om det också i olika debattartiklar, att jag tycker nog att man som psykiater inom psykiatrin har en uppgift att för sin patient också diskutera och försöka upptäcka om den här patienten i sin psykossjukdom kanske har en risk för att bli våldsam, för det ska påverka handläggningen och behandlingen. Och där är också den uppfattningen att detta då har blivit bättre med åren då, sen i mitten på 2000-talet.
Inte så många år senare inträffade ett annat väldigt uppmärksammat fall i Rödby där, om jag inte är felinformerad Martin Borgeke, så var du då rättens ordförande i hovrätten. Stämmer det?
Jo, det stämmer, ja.
Och om vi ska dra det fallet lite kort då, så handlade det om en man som vars son var trakasserad av ett gäng på orten, och det här gänget kommer upp en del av det i alla fall och gör en slags hemfridsbrott eller tränger sig in på gården varpå mannen tar ut ett vapen och skjuter två av de här killarna varav en dör. Och man kommer då fram till att det här skedde under någon form av tillfällig sinnesförvirring. Och i tingsrätten så frikänns han helt, men i hovrätten går det lite annorlunda. Berätta, vad kom ni fram till och hur kom ni fram till det?
Alltså det som tingsrätten gick på var ju att den här personen inte var i tillräcklig grad medveten om han gjorde. Då frikände tingsrätten. Och det har ju att göra med att man anser att det är poänglöst att göra en uppsåtsprövning om personen inte är, som sagt då, medveten om vad han gör. Sömngångar och annat sånt här. Människor som handlar under hypnos och motsvarande. Men det överklagades ju av åklagaren och målet kom till hovrätten över Skåne och Blekinge. Och där blev ju den första frågan, var det så, för händelseförloppet var klarlagt. Var det då så att den här personen inte var i tillräcklig grad medveten om vad han gjorde? Och där kom ju hovrätten till en annan slutsats. Man gjorde en annan bedömning helt enkelt och förklarade det ganska utförligt. Personen låg ju från början och sov och väcktes av sina barn och de berättade om det här intrånget som var på gång och då steg han upp och så tog han sitt hagelgevär från skåpet, då vapenskåpet och sen laddade han och så gick han ut på förstukvisten och sen var det väl en viss ordväxling där och sen sköt han ett skott och sen sköt han ett skott till och möjligen laddade han om och så. Och då gjorde hovrätten den bedömningen att personen var i tillräcklig grad medveten om vad han gjorde. Och sen kunde man gå vidare i den straffrättsliga bedömningen och han fälldes ut i ansvar. Men när det gällde påföljdssidan så kom han då fram till att han hade varit utsatt för frihetsberövande under rätt så lång tid och han hade då också fått psykiatrisk vård och dessutom var det ju så att han faktiskt handlade i en nödvändig situation fast han gjorde ju för mycket och så det var inte tillåtet han gjorde men när man vägde samman alla de här faktorerna så kom man fram till att på något sätt populärt uttryckt att udda fick vara jämnt om man nu kan säga så att han blev då fri från påföljd, det blev ingen påföljd för det brottet.
Han ansågs ha avtjänat det relativt korta straff då, givet att det handlade om dråp och grov misshandel som han dömdes till, det var avtjänat då,
ja, kan man säga. Det kan man säga. Det som han dömdes för, det hade han redan så att säga, gjort påföljden.
Tova Bennett, det här är ju ett sånt fall kan man säga där gärningen i alla fall diskuterades om den hade begåtts under en tillfällig sinnesförvirring som skulle kunna behöva då kräva vård. Men senare när han undersökte så ansåg man inte att han uppfyllde kriterierna för att behöva vård. Alltså i den meningen att man blir dömd till rättspsykiatrisk vård. Just de där nötterna har väl varit de svåra att knäcka för svenska domstolar just med vår speciella ordning som vi har i Sverige, eller?
Ja, här kan det ju bli så att om en person har en allvarlig psykisk störning vid själva gärningstillfället som den här mannen i Rödebyfallet hade. Men när den störningen sen är övergående eller vid domstillfället eller vid den rättspsykiatriska undersökningen så finns det inte längre en allvarlig psykisk störning. Då kan situationen uppstå att man inte kan döma till rättspsykiatrisk vård då för att det saknas ett behov av tvångsvård eller behov av vård kanske överhuvudtaget. Men eftersom personen handlade under påverkan av en allvarlig psykisk störning så fanns det då i alla fall när Rödebymålet avgjordes ett fängelseförbud som säger att domstolen får inte döma till fängelse om man begår ett brott under en allvarlig psykisk störning. Och det är ju kan man säga en kvarleva av det här kravet på tillräknelighet att då handlar det inte längre om vårdbehovet utan det handlar om att man tycker att en person som har agerat under en allvarlig psykisk störning har inte samma förmåga att ta ansvar för sitt handlande och då ska man åtminstone inte kunna dömas till ett fängelsestraff. Men det kan ju innebära att en person kan begå ett väldigt allvarligt brott men domstolen kan varken döma till vård eller till fängelse så då finns det ingen frihetsberövande påföljd.
Men i det fallet, jag kan inte erinra mig något fall där det faktiskt har blivit den slutliga domen om det handlar om ett riktigt grovt brott. Där verkar det som att domstolarna ändå drar sig för att försätta någon på fri fot. Rödeby kanske är det närmaste.
Ja, den här lagen har ju också ändrats nu 2008 så snävade man av det här fängelseförbudet lite till att bara gälla för personer som har en allvarlig psykisk störning och som har saknat förmåga att förstå eller kontrollera sitt handlande som en följd av den störningen. Så att man ville på något sätt täppa till det här som kan beskrivas som en lucka i lagen. Men man tycker ändå att det är inte rätt att döma en person till fängelse som faktiskt inte förstod eller kunde kontrollera sitt handlande. Och det som man kan fråga sig då i relation till dagens lagstiftning i Sverige är det rätt att överhuvudtaget döma den här personen för brott? Och den frågan får ju domstolarna möta i ett fall som Rödebymålet där man ändå måste tillämpa straffrättens skuldkrav. Så för att den här pappan i Rödebymålet ska kunna dömas för dråp eller grov misshandel så krävs ju att han har varit så medveten om sitt handlande att han har uppsåt till brott. Han har förstått att han skjuter mot människor och att de kan komma till skada. Och det är oftast i det här kravet på medvetenhet som den här frågan har avgjorts i tidigare fall. där då Rödebymålet är ett exempel på ett fall där man ställer kravet på medvetenhet ganska lågt. Att det krävs inte så väldigt mycket för att man ska vara medveten om sitt handlande.
Han laddade om till exempel.
Ja, det är ju motiveringen här. Nu beskriver jag din motivering här, Martin. Men att det är ett inte helt kortvarigt händelseförlopp här som innefattar flera olika moment. Och det är svårt för domstolen att acceptera då att en person som tar ut ett vapen ur ett låst skåp går ut på trappan och skjuter och så laddar om och sen går fram och skjuter igen på ganska nära håll. Att den personen då inte är tillräckligt medveten om sitt handlande. Det passar inte riktigt med straffrättens skuldkrav. Och det är ju ett problem som jag ser det i den svenska lagstiftningen här, att de straffrättsliga principerna för skuld och bedömningen av uppsåt utgår från att man har att göra med en person som är normalt rationell. De kraven är inte anpassade för att tillämpa i ett fall som Rödebymålet där det finns en stark förvirring eller ett psykosliknande tillstånd. Det blir också väldigt konstigt när personen har vanföreställningar om, och då agerar i en helt annan verklighet än den verkliga. Då måste man också tillämpa straffrättsliga regler på ett lite märkligt sätt.
Ja, vi kan återkomma till det i ett annat fall här snart. Men Marianne Christiansson, vad har du för tankar om just det här problemet med de som är tillfälligt sinnesförvirrade och begår till exempel grova våldsbrott men sen inte befinns vad är behov av den typen av vård då?
För det första ska vi ha klart för oss att det är extremt ovanligt. Så att det är egentligen inget större problem. Och problemet försvann nästan helt efter en lagändring 2008.
Det var den om fängelseförbudet.
Ja, precis. För egentligen så är fängelseförbudet avskaffat. Fängelseförbudet gäller bara för vissa väldigt, väldigt sjuka personer. Sen är det också så att om det här väldigt sjuka tillståndet har förorsakats av att man tagit droger eller alkohol.
Som Mattias Flink till exempel.
Ja, till exempel. Då gäller inte så att säga det här fängelseförbudet heller så att säga. Så att det här är, kan man säga, ett mindre problem i den praktiska vardagen numera. Det som jag ser som ett lite större problem numera på grund av våran luddiga lagstiftning, det är att det verkar ske, enligt min uppfattning, alltså någon typ av sammanblandning emellan det här hur sjuk man är och om man händelsevis ska ha ett absolut fängelseförbud och det här med uppsåt och så. Och det är ju egentligen två helt olika saker. Att bedöma uppsåt, det är domstolens sak och domarens sak. Men det här att bedöma grad av sjuklighet och om det ska vara ett absolut fängelseförbud, det är ju då rättspsykiaterns sak. Och där kan jag nog se att det håller på att ske någon liten utveckling där det blir ganska otydligt, någon sammanblandning mellan detta med sjukligheten och uppsåtsbedömningen.
Om jag förstår dig rätt så det är ändå domstolen som avgör båda de där sakerna formellt?
Ja, väl, det är det.
Och det är en del av problemet, eller?
Ja, nej, för mig är det inte problemet att domstolen avgör, för det är ju alltid domstolen som gör det. Men hypotetiskt, om vi säger så ser jag att det skulle bli ett enormt problem om det blir så att till exempel jag som rättspsykiater skulle gå runt och tro att jag gör uppsåtsbedömningar.
Okay.
Därför att de här sakerna har börjat blandas ihop. Och det tror inte jag är så bra för vare sig de som blir dömda eller för domstolen. Alltså det är inte bra för processen. De här sakerna måste vara kristallklara. Och då tror jag möjligen att det skulle underlätta om man hade det här med otillräknelighet och den typen av system och inte det här ganska luddiga fängelseförbudet som egentligen är avskaffat.
Ja, kan vara intressant att få Martin Borgekes inspel på det. Jag antar att du förstår vad Marianne menar och att, ja, känner du igen att det finns en risk för sammanblandning mellan uppsåt och sjuklighet på något sätt?
Alltså jag tror det här problemet här från just brottsbalksreformen när man avskaffade tillräknelighetskravet. Det innebar ju, kan man säga, att man flyttade över särbehandlingen av personer med allvarlig psykisk störning från själva skuld frågan till påföljdsfrågan. Man gjorde det till en påföljdsfråga. Och för att det då skulle bli den här påföljden, det vill säga överlämnad till sluten psykiatrisk vård som det heter från början, nu är det rättspsykiatrisk vård, så var det ju då tvunget att personen kunde dömas för brottet. Och för att personen ska kunna dömas för brottet måste personen ha haft uppsåt. Så att där hamnade man ju omedelbart i ett problem när man förberedde brottsbalken. Och vad sa man då? Ja, man sa någonting relativt luddigt om att de här personerna i regel har uppsåt.
Mm.
Och jag tror att det på något sätt kan leva kvar, nu bara spekulerar jag fortfarande i domstolarna, för att systemet förutsätter uppsåt för att det ska fungera.
Det här är väldigt intressant. Jag har hört Tova Bennett ha rätt underhållande resonemang om det här, och inte minst kring den dom jag tänkte vi skulle ta upp nu. En HD-dom som har fått stor uppmärksamhet, som HD döper ju sina domar. Den här heter då Vanföreställningen. I korthet så handlar det om en man, en ung man, 27 år tror jag, som är lärare och som under en psykos får för sig att modern är besatt av djävulen och ger sig på henne när hon sover, eller i alla fall ligger i sängen, och skadar henne relativt allvarligt, varpå han hoppar ut genom ett stängt fönster och gör blodiga snöänglar, tror jag, i snön. Alltså ett ganska irrationellt beteende. Det som var speciellt med HD:s dom var ju vad, Tova?
Ja, om det här hade varit något annat rättssystem än Sverige så hade man ju kunnat konstatera ganska snabbt att det här är en person som uppenbarligen har en allvarlig psykisk sjukdom av något slag. Det här är ett psykostillstånd med vanföreställningar som gör att den här unga mannen missuppfattar verkligheten på ett sätt som gör att vi intuitivt och även rättsligt kan konstatera att han har inte en normal förmåga att var ansvarig för sina handlingar. Han har inte medvetet velat skada sin mamma, utan han har antagligen då varit rädd på grund av sina vanföreställningar där han uppfattat henne som djävulen eller besatt av djävulen. Och då kan man göra så att man prövar om han är tillräknelig eller inte och konstaterar att han har inte haft förmåga att förstå gärningens innebörd, och då kan han inte straffas. Och sen kan man göra en bedömning av om det finns ett behov av vårdåtgärder eller någon slags skyddsåtgärder i det fallet. Men den möjligheten finns ju då inte i Sverige, utan istället måste domstolen gå in och bedöma om han har haft uppsåt till brott. Och då krävs till exempel då att man måste förstå att den man skadar är en människa för att man ska kunna dömas för misshandel. Så då måste domstolen avgöra här, har han uppfattat mamman som en människa som är besatt av djävulen, eller har han kanske trott att hon var djävulen? Och här kommer vi in på det som Marianne pratade om, att den rättspsykiatriska bedömningen kan få väldigt stor betydelse för den rättsliga bedömningen. På ett sätt som kanske är oförutsägbart för den som författar ett rättspsykiatriskt utlåtande. Skriver man i det rättspsykiatriska utlåtandet att han uppfattade mamman som djävulen, då kanske domstolen tänker, oj, då saknas det uppsåt och ska han frikännas. Men formulerar man sig på ett lite annat sätt om innehållet i de här vanföreställningarna, då kanske domstolen istället kommer fram till en fällande dom.
Marianne nickar bekräftande här. Det verkar som att Tova är inne på det som du tyckte var problemet.
Ja, precis. Jag instämmer verkligen med vad både Tova och Martin säger, att det här är vår lagstiftning, det är som gjort för att det ska bli väldigt, det är väldigt, väldigt luddigt och väldigt otydligt. Det finns en risk för att man i sitt utlåtande kanske använder ord och uttryck som sen juristerna tar till sig och använder på ett sätt som kanske inte rättspsykiatern hade tänkt sig. Va? Och detta beror ju på själva lagstiftningen i sig. Det som är väldigt intressant med vanföreställningen, den här domen då, där HD kommer fram till att det liksom inte finns något uppsåt.
Men vi ska väl säga det, det blir ju ett frikännande.
Det blir ett frikännande, och det som är väldigt intressant och som man kan läsa om i domen också då, det är att ur strikt rättspsykiatrisk synpunkt så bedömdes det inte att det förelåg ett absolut fängelseförbud. Så då har man liksom det här spannet mot att det finns inget absolut fängelseförbud. Men HD tycker att det inte ens finns uppsåt. Och det blir så att säga, det blir ju väldigt, väldigt konstigt egentligen. Och om någon i allmänhet, bland allmänpopulationen, börjar fundera på det, vanliga människor och så, så blir det ju liksom väldigt, väldigt svårt att förstå alltså. Och detta beror ju inte på att vi är mindre kompetenta, vi som sysslar med det här, utan det beror, som jag ser det, väldigt mycket på själva lagstiftningen som har gjort det extremt svårt att hantera vissa situationer.
En annan bizarr sak med det här som jag hörde dig tala om i något annat sammanhang, Tova, det är ju att man kan som domstol behöva kalla in teologisk expertis för att redogöra, liksom försöka förstå skillnaden mellan att vara Satan och vara besatt av Satan, och hur påverkar det uppsåtsbedömningen, eller hur?
Jag vill se om Martin skulle hålla med om det, om det skulle vara aktuellt för domstolen att ta in en teologisk expert. Men domstolen måste ju avgöra, och det diskuterar faktiskt tingsrätten i det här målet. Är misshandelsparagrafen tillämplig på djävulen, eller är djävulen inte en människa i straffrättslig mening? Och vad är skillnaden då mellan att vara besatt av djävulen och vara djävulen? Och här kommer man ju då in på en bedömning som är väldigt svår att rättsligt utföra och ta ställning till. Det är lite oklart vilka rättsliga principer som ska vägleda den här bedömningen. Och finns det då i fallet ett stort intresse för vårdbehov till exempel, då är det ju lätt att tänka att det ligger närmare till hands för domstolen att konstatera att, men han förstod nog ändå lite grann att det också var hans mamma. Och det är så som tingsrätten resonerar i det fallet, eller det är den slutsatsen man drar i alla fall.
Men det ringar ju in, Martin Borgeke, ändå det som blir lite konstigt här. Vi kan ju välja den här Åke Sovsmannen som trodde att han slogs mot troll. Då kan man ju behöva bedöma hur mycket våld är det rimligt att ta till när man uppfattar att man blir angripen av ett troll. Det är ju sådana bedömningar, vad jag förstår, som en domstol skulle kunna behöva göra då.
Ja, men alltså det som Tova är inne på här, det är ju det att för misshandel så krävs det att man tillfogar annan kroppsskada. Och så
ej
vidare.
Troll alltså, utan
annan.
Människa.
Och annan är ju då en annan människa. Skulle det vara till exempel ett djur man tillfogar då kroppsskada, så kan det ju aldrig bli mord. Däremot kan det ju bli djurplågeri och sådär. Så den springande punkten här är ju, förstod eller hade den här personen uppsåt till att det här rörde sig om en människa, en annan människa?
Ja, och om man inte förstår det utan tror att man slåss mot ett troll, samtidigt som man ändå inte kan förklaras otillräckligt, var hamnar vi då? För då så måste man ju ändå så att säga ställa personen till ansvar för det han eller hon har gjort mot trollet som han trodde det var.
Nej, alltså det ska man ju inte göra, för att då är det ju inte en straffbelagd gärning, utan då brister det på det vi säger. I det här fallet om det var en människa
ja, jo,
så brister det inte på den objektiva sidan, men alltså det krävs ju också subjektiv täckning av de objektiva brottsförutsättningarna som en grundläggande princip, och det betyder det att du måste ha haft uppsåt till att vara en annan människa. Har du inte uppsåt till att vara en annan människa, så kan det ju aldrig bli ett uppsåtligt dödande. Sen kan man ju möjligen säga det att det här var ju oaktsamt av dig, att du inte insåg att det här var en människa som du gav dig på, och då kan det ju bli vållande till annans död istället.
Men alltså egentligen då, om det är en tillfällig psykos som inte är utlöst av droger eller alkohol, utan man har bara drabbats av den, lite grann som den här mannen i vanföreställningen, då kan man frikännas för att man saknade uppsåt. Faktiskt.
Man kan frikännas för att man saknade uppsåt, och det som man diskuterar särskilt i det här avgörandet, vanföreställningen, det är ju hur man ska hantera de här personerna som då har en tillfällig sinnesförvirring. Och problemet var ju att man under strafflagens tid, alltså fram till 1965, hade en särskild bestämmelse om detta. Så att de som utan egen skuld tillfälligt var sinnesförvirrade, de behandlar man på samma sätt som andra, men då motsvarigheten till allvarlig psykisk störning. Det vill säga att de hade inte begått något brott, så alltså de frikändes. Men när man då avskaffar tillräknelighetskravet, när man införde brottsbalken alltså, så avskaffar man den här regeln också. För de som var tillfälligt sinnesförvirrade utan egen skuld. Och sen har det ju varit en långvarig diskussion om hur ska man hantera de här fallen. Och det blir ju inte bättre av att man när brottsbalken infördes i den särskilda, som det heter, promulgationslagen, uttalade att de som gick fria enligt det här stadgandet, fem andra stycket, de skulle inte heller med brottsbalkens system anses ha begått brott.
Det var något departementsråd som skrev det, och det skulle möjligen kunna vara rättskälla som möjligen skulle kunna användas av HD i fallet med vanföreställningen, men de valde en annan väg, Tova Bennett, stämmer det? Ja,
vi ska väl säga då att det var departementschefen.
Departementschef.
Ja, och det har ju varit en diskussion, men nu har, kan man väl säga då, HD sagt att nej, alltså någon sån där regel om ansvarsfrihet vid tillfällig sinnesförvirring utan egen skuld, det finns inte. Men å andra sidan så är det ju så att för uppsåt så måste man vara tillräckligt grad medveten om vad man har gjort. Då uppstår ju nästa fråga. Är det nu så att de som skulle täckas av en bestämmelse om tillfällig sinnesförvirring, alla de flyter in i detta som HD talar om att man ska vara tillräckligt grad medveten om sitt handlande? Eller är det inte på det sättet? Så man kan säga att Högsta domstolen befann sig lite grann i en tvångssituation. Hur man än gjorde så blev det nya frågor. Och det finns nu frågan, är alla som undantogs på strafflagens tid för tillfällig sinnesförvirring nu också undantagna genom medvetenhetskravet i uppsåtsprövningen?
Och det vet vi inte riktigt än.
Ja, där har jag inte kommit i mål alltså. Jag vet inte om någon annan har gjort det.
Men Marianne Kristiansson, du sa tidigare att det här är väldigt ovanligt, men det kanske är därför det också får sån uppmärksamhet. Det vill säga att någon begår ett grovt brott under en tillfällig psykos och sen föreligger inget vårdbehov senare. Men är det så ovanligt?
Vi har ändå... det är det. Det är enstaka fall så att säga. Däremot en grupp som är mer bekymmersam både för rättspsykiatrin och för domstolarna och juristerna, tror jag, det är personer som har liksom drogrelaterade psykoser vid tiden för brottet. Och sen vid undersökningen så är det svårt att värdera, har det verkligen försvunnit eller har det inte alls försvunnit? Men efter ett halvår inom rättspsykiatrin så är det uppenbart att det har försvunnit. Och det är inte helt lätt. Och det har blivit ännu svårare kan jag tycka, därför att på drogmarknaden har det kommit en väldig massa nya droger. Det finns förstärkta cannabisvarianter som gör att människor blir mer psykotiska av till exempel hasch och cannabis. Och detta gör att det är svårt att bedöma vid undersökningen.
En svårighet i det här fallet är ju också att om de försätts på fri fot och börjar droga igen så finns ju risken för fortsatt allvarlig brottslighet då.
Ja, precis. Och det är en viktig fråga du tar upp, för att det kan ju också öka risken för det här att... Det är inte populärt tror jag när jag säger det här som jag ska säga nu. Men det är ju så att rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning, det är en oerhört säker påföljd. Det är ju då livstidsfängelse som möjligen är säkrare. Men rekommenderar man rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning och domstolen väljer att döma till det, så har man ju en garanti för att personen är inne väldigt, väldigt länge.
Vi ska börja landa det här nu, och då är ju det intressanta egentligen att åtminstone du Martin och du Marianne har ju varit ute i den här debatten och önskar en förändring. Om vi börjar med dig Martin, vad är det för förändring du skulle vilja se? Är det så enkelt som att man bara ska införa ett tillräknelighetskrav igen?
Alltså det här är ju inte enkelt. Man måste ha stor ödmjukhet inför den här komplexiteten på det här området. Det är ju helt klart. Men sen måste man ju också ha klart för sig att det här är människor, enskilda människor som berörs och i vissa fall då drabbas av detta. Men jag kan inte släppa tanken på att det var ett misstag att utmönstra tillräknelighetskravet när man införde brottsbalken. Det hade sin förklaring i den utveckling som hade pågått under många senare år när strafflagen fortfarande gällde, att man tonade ner skuldfrågan och man satsade på just brottsprevention. Man hade tidsobestämda påföljder, man hade alltså internering, man hade ungdomsfängelse och allt det här syftade till att de som hade begått brott inte skulle begå brott på nytt. Och i linje med detta så var det naturligt att avskaffa då kravet på tillräcklighet. Men jag tror likväl att det hade varit en klar fördel. Och också om man hade gjort detta som Tove har varit inne på, Marianne också, det här att man delar upp de här olika synpunkterna som gör sig gällande, alltså själva den straffrättsliga skuldfrågan, vårdbehovet och sen då den här riskbedömningen som det finns risk för allvarlig fortsatt brottslighet. Och så att man gör klart för sig var någonstans i det här systemet som man befinner sig när man ska besluta i ett enskilt fall. Jag tror att det hade varit en fördel, men sen vet jag ju hur det är med det här, att visst, du kan göra det här, men det är kanske andra negativa konsekvenser som kommer upp, och det är människor som ska tillämpa systemet och det kan vara lagändringar som är gjorda med de bästa föresatser, och sen så småningom så visar det sig att här uppstår nya problem, eller när det ska tillämpas så delvis går det åt ett oförutsett håll. Men jag tror det likväl att man skulle göra på det sättet.
Och vad säger du, Marianne Kristiansson? Du har ju också skrivit debattartiklar och liknande om att du vill se en förändring. Vilken slags förändring vill du se och på vilket sätt skulle den göra rättssystemet och vårdsystemen bättre?
Ja, alltså i princip så håller jag ju med helt vad Martin säger och vad Tova har sagt och så. Att jag skulle ju helst se att man hade en tydlig åtskillnad mellan det här, mellan straff och vård och samhällsskyddsåtgärder. Så att jag skulle ju helst också se då att man införde det här med tillräknelighet. Men sen tror jag också lite att man måste fundera över våran situation i Sverige. Och liksom, möjligen är det så att vi har haft det här systemet så här länge nu. Va? Så att det kan möjligen vara så att det helt enkelt inte går att förändra. Martin och jag var ju med i en utredning där psykiatrilagsutredningen som kom med sitt betänkande 2012, och då föreslog vi ju just det här då. Men det gick ju liksom inte att genomföra.
Varför inte?
Ja, lite svårt att säga. Martin kanske vet mer så, men det blir en väldig förändring när man har hållit på så här länge med en sån här kraftfull åtgärd som rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Om man liksom plockar bort det och ska in med samhällsskyddsåtgärder. Det kan påverka väldigt mycket. Det kan påverka psykiatrin också, som nästan inte helt förlorat men i stora avseenden tappat den här möjligheten att tvångsvårda vanliga patienter under lång tid och så. Alltså det kan få väldigt negativa konsekvenser. Tyvärr då, att vi liksom på något sätt har låst in oss i det här systemet, vilket jag tycker är väldigt beklagligt då. Men ja, man får verkligen tänka till innan man ändrar det också.
Jag sa det tidigare, Tova Bennett, att Sverige var liksom världsunikt. Men det är ju en sanning med modifikation. Det finns några amerikanska delstater som har ett liknande system. Och det här prövades nyligen i Supreme Court, alltså USAs högsta domstol, om det här var förenligt med konstitutionen i USA. Vilket ju många tycker är en ganska förtroendeingivande urkund. Vad kom de fram till? HD i USA.
Ja, där kan man väl säga att det är lite svårt att jämföra det här systemet i de amerikanska staterna. Men det är en modell som lite liknar den svenska. Att man får använda rättspsykiatrisk bevisning i skuldfrågan, men det finns inget särskilt undantag för insanity, som otillräknelighet heter då på engelska.
Mm.
Och det prövades i den amerikanska högsta domstolen, och den konservativa majoriteten i HD kom fram till att det här var upp till varje enskild stat att bestämma själva, och de erkände inte det systemet i Kansas då som var uppe för prövning, att det skulle strida mot den amerikanska konstitutionen. Men det fanns en skiljaktig mening här, där flera domare i amerikanska HD menar att här åsidosätter man en väldigt grundläggande konstitutionell princip. Och det finns också inlagor i det här målet som är spännande att läsa, bland annat en från 290 professorer i straffrätt och hälsorätt som säger att så här får man faktiskt inte göra, utan det strider mot grundläggande mänskliga rättigheter att inte ha den här möjligheten till ett insanity defense.
Det låter som att om Obama och Biden hade fått utnämna lite fler domare i högsta domstolen så hade kanske utfallet blivit ett annat.
Ja, det skulle jag, expert gissa på. Mm.
Till sist ska du få vara lite orakel. Var hamnar vi med det här, tror du? För det har ju inte ändrats trots invändningar och utredningar och så. Kommer det här tillräknelighetskravet inte att införas i svensk rätt inom överskådlig tid, eller är vi på väg mot en förändring nu?
Jag kan tänka mig att har man hängt med i den här debatten under lång tid så kan det säkert kännas som en hopplös fråga att försöka driva. Men samtidigt så verkar det som att det händer en del just nu som är intressant. Dels den här domen från Högsta domstolen som ändå visar att man kan frikänna personer som är förvirrade på grund av psykisk sjukdom. Och resultatet i den svenska modellen blir ju då att man inte kan vidta några skydds- eller vårdåtgärder. Och det kan man ju problematisera på olika sätt. Sen finns det ju också en diskussion nu om behovet av att införa en typ av samhällsskyddsstraff eller liknande som inte är kopplat just till en allvarlig psykisk störning. För att idag finns ju då med den rättspsykiatriska vården en typ av förvaringsstraff närmast. Men det gäller bara personer som har en allvarlig psykisk störning eller funktionsnedsättning. Och det kan man ju ifrågasätta ur ett diskrimineringsperspektiv och väcker också då den större frågan om det är okej att låsa in människor i förebyggande syfte eller inte. Och tycker man att det strider mot rättssäkerhet och rättsstatlighetsprinciper så måste det ju även gälla psykiskt sjuka personer.
Så det finns en moralfilosofisk fråga närmast.
Ja, absolut. Och en demokrati- och rättsstatsfråga i slutändan. Sen finns det också diskussion om intellektuell funktionsnedsättning nu. Så att det är en del av de här frågorna verkar vara på tapeten. Och jag tror att det finns goda anledningar att titta närmare på den här kritiken mot den svenska modellen. Och det är också lite spännande att se hur den fungerar i praktiken eftersom den är förhållandevis unik. Kanske kan man hitta en ny kreativ lösning som inte bara innebär att gå tillbaka till strafflagens modell från 1800-talet utan kanske göra någonting lite annat, nytt och spännande.
Vi har ju ett mål, ett uppmärksammat mål som kommer att komma upp under våren sannolikt, och det handlar ju om det här dådet i Vetlanda. Nu vet vi ju inte detaljerna där, men det finns en del ytliga saker kring det som talar för att det kan bli en sån diskussion eller den typen av mål. Ja, nu har vi i alla fall djupat lite grann i den här frågan, Tova, precis som du tyckte att det skulle göras fortsättningsvis också. Och det har vi gjort med hjälp av er. Stort tack för att ni var med. Marianne Christiansson, professor i rättspsykiatri vid Karolinska institutet. Tova Bennett, doktor i straffrätt vid Lunds universitet. Och Martin Borgeke, tidigare justitieråd, Högsta domstolen, med mera. Och förstås, stort tack till alla er som lyssnat. Jag som lett det här samtalet heter Jörgen Wittfeldt. Och nästa vecka är Staffan Dopping tillbaka med en alldeles vanlig veckopanel. Till dess, lyssna, läs, lär, reflektera. Och inte minst viktigt, tänk själv.
Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor i burken. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209. Klart till halvklart och chans till vinst. 411-01. Avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.